70. När Nicky hade blivit undersökt av ambulanspersonal förvisades hon in i baksätet på en svart Audi Q7 av två män i mörka insatsuniformer och balaklavor på huvudet. Bilresan skedde under total tystnad. Trots det tilltog hennes huvudvärk under vägen från kyrkogården till säkerhetspolisens kulvertar. De lät henne sitta och vänta i ett kritvitt rum med ett stort mörkt glasfönster längs ena väggen. Halsen kändes som sandpapper och hon pillade ut lite jord ur näsborrarna. Förmodligen stod de bakom glaset och konfererade om hennes framtid. Kanske planerade de vem av dem som skulle inleda förhöret. Jobbet skulle hon bli av med, det visste hon. I värsta fall skulle Nicky bli dömd för sina förseelser och få sitta inne några år på kvinnoanstalt. Med all säkerhet skulle hon då bli placerad i Ystad på klass 2-anstalten tillsammans med Sveriges farligaste kvinnor. Det spelade ingen roll. Ryan var död och hon levde. Det var det enda viktiga och nu hade slutsignalen ljudit. Spelet var över. Nicky tänkte på sin pappa, mannen som åldrats flera år sedan midsommar. Han skulle bli besviken på henne. Men innerst inne visste hon att Mansour även skulle känna stolthet. Kanske till och med tacksamhet. Den totalitära regimen i Iran hade tagit ifrån honom så mycket. Nu hade de fått betala med en av sina egna. Dörren slogs upp. En kort man i beige skjorta och hemstickad pullover steg in i rummet. Han hade välansat skägg och snälla ögon som mötte hennes. Han ställde en flaska vatten på bordet framför henne. Hej Nicky, jag heter Bo Eriksson, men kalla mig Bosse. Jag är operativ chef här på kontraspionaget. Som alla andra på Säpo då, mumlade Nicky. Ursäkta, sa han vänligt. Bosse, alla heter Bosse. Hon föraktade deras fantasilösa försök att vara opersonliga. De andra kopierar mig. Jag heter faktiskt Bosse. Mannen log och satte sig mitt emot henne. Han hade varken papper eller diktafon med sig. Nicky noterade att det inte satt några kameror i rummets hörn. Vi dokumenterar där inifrån, sa han och pekade över sin ena axel mot den svarta glasrutan. Nicky petade bort lite levrat blod på ovansidan av sin hand. Är jag misstänkt för något? Vi kommer till det senare. Jag tänkte att vi kunde... Det åligger dig att underrätta mig om rätten till försvarare på en gång, avbröt hon honom. Om jag är misstänkt för något, alltså. Hans ögon smalnade och var inte längre snälla. Du har varit riktigt besvärlig. Vi har fått använda vartenda verktyg i lådan och tvingats tillverka några nya längs vägen. Att hantera Irans underrättelsetjänst och Nicky Khan var mer än vi mäktade med, det måste jag erkänna. Jag har ett gäng spanare här utanför. Hälften vill ge dig en high five. Resten vill slå dig på käften, sa Bosse och slog ut med armarna. Nicky tog vattenflaskan och drack, medan Bosses ord landade i henne. Säpo hade varit efter henne, spanat på henne. Hur kunde hon ha missat det? När, eller hur, stammade hon. När vi upptäckte dig, menar du? Ja, du gjorde entré i våra liv när du dök upp utanför Amiris jobb. Eller ja, doktor Kärnströms klinik, menar jag. Ett kort tag trodde vi att du var hans nästa byte. Har ni spanat på mig sedan dess? Utbrast Nicky. Vad i helvete? Hon gned intensivt runt sina ömma handleder där buntbanden suttit. Ja, och du har hållit oss ordentligt sysselsatta, nickade Bosse. Nicky var ursinnig på sig själv. Säpospan var erkänt sämst i klassen. Varför hade hon inte upptäckt de jävla mullvaderna? Men hon hade haft fullt upp att hålla koll på Ryan och sin egen säkerhet och därför slarvat. Hon hade underskattat dem. Det var för mycket att ta in. Hur gjorde ni det? Frågade hon till slut. Vi har varit överallt där du har varit. På vandrarhemmet, på Kärnströms jobb, i hans lägenhet och vid papperskorgen på Djurgården. Där höll vi på att missa dig helt, det ska du veta. Jag var tvungen att titta på filmen flera gånger innan jag såg att det var du. Vi trodde det var färdigt när du klev in i vår reception, men Ja, sen drog du igen och jakten fortsatte. Bilderna flashade förbi. Människorna som hon delat rummet med. Blixten i fönstret på andra sidan gatan när hon var i Ryans lägenhet. Paret på kyrkogården. Kvinnan med barnvagnen utanför kliniken. Damen med äpplet på perrongen. Mannen med de inåtvinklade fötterna. De hade låtit henne hålla på. De hade utnyttjat henne. Det var nära att jag dog, sa Nicky tyst. Vi hade ärligt talat inte klarat det här utan dig, svarade Bosse försiktigt. Hans snälla ögon var tillbaka. Du har varit ovärderlig och fört ärendet framåt när vi fastnat. Därför har vi låtit dig hållas. Men det har varit en svår avvägning. Vi tänkte avsluta allt efter incidenten i tunnelbanan. Där skrämde du oss rejält. Du halkade ur vårt nät gång på gång och vi kunde inte garantera din säkerhet. De jävlarna. Hur länge har ni känt till honom? Frågade hon och spände ögonen i Bosse som blivit lite rödflammig på halsen. Det kan jag inte svara på. Men en bra stund innan du dök upp, det kan jag säga. Vi hade problem och hade hamnat lite i status quo. Men sen dök du upp och öppnade nya dörrar. Vänta. Vänta. Nicky tog tag i bordsskivan och reste sig upp. Hon lutade sig över honom med sitt ansikte tätt intill hans. Han hade små vita fjäll som glittrade i skägget. Befann er på Hotell Archipelago på midsommar med honom, fräste hon. Lät ni honom döda Hanna? Gjorde ni det? Bosse rörde inte en min. Nicky skulle precis greppa tag om den stickade pullovern när dörren flög upp. Chauffören från Audin ställde sig i dörröppningen och skakade på huvudet. Fortfarande med en svart balaklava på huvudet som dolde allt utom ett par iskalla ögon. Nicky satte sig ner igen. Bosse rätade på ryggen och pratade med mjuk röst. Nej, givetvis inte, Nicky. Jag beklagar sorgen. Händelsen med din syster passerade under radarn. Vi förstod inte vad som hänt där förrän du började nysta i ärendet. Vi höll på med deras spionverksamhet i Sverige. Att din syster var ett offer visste vi inte förrän efteråt. Det har du mitt ord på. Nicky satt tyst. Hon började må illa igen. Och Bjälke? Frågade hon och svalde ner en sur uppstötning. När du började prata om honom fattade vi först ingenting. Tack och lov hann vi höra ditt samtal med rättsläkaren innan du skickade telefonen ner i kanalen. Han var ett spöke för oss, tills ni löste det mysteriet tillsammans. Och att Tjärnström varit sjuk var inte heller något vi visste. Tydligen är det rutinkontroller långt efter tillfrisknandet, fick vi reda på. Att hänga med i alla dina spår har varit minst sagt kunskapshöjande. Nicky suckade tungt. Givetvis hade de haft telefonavlyssning på henne. Förmodligen även rumsavlyssning hemma. Men hon orkade inte bry sig längre. Vi har nystat i det ordentligt i alla fall, fortsatte han. Amiri hade inget att göra med Bjälkes trafikolycka. Det var helt enkelt en slump att han dog en vecka efter din syster. Tröttheten sköljde över henne. Det var för mycket att ta in. Hon längtade nästan efter att bli inlåst bakom en tung ståldörr. Och Cedergrens oduglighet och ovilja att ta sig an ärendet. Vågar jag ens fråga om hur inblandade ni är i det också? Nicky stirrade på Bosse som svarade med ett skevt leende. Nej, gör helst inte det. Nicky suckade tungt och processade informationen. Hon hade aldrig haft en ärlig chans. Ni lät Ryan bli avrättad. Ni visste att det skulle ske och ni stoppade det inte. Problemet är löst. Det är så vi ser på det. Nicky blev genuint förvånad. Det trodde hon inte om Säpo. Jag kan sätta dit det för det. Det kommer du inte att göra, svarade Bosse lugnt. Jasså, frågade hon och höjde ögonbrynen. Är du säker på det? Vi har kilometervis med tjänstefel på dig. Ja, faktiskt rena brott. Olaga intrång, stöld, skadegörelse och inte att förglömma, anstiftan till mord. Det sista sa han med sån emfas att Nicky ryckte till. Ska jag fortsätta? Hon bet ihop. och försökte fånga några av tankarna som snurrade i huvudet. Små lösryckta fragment som tillsammans skulle låta idiotiska om hon lät dem komma ut. Den operativa chefen var tydligen inte klar. Du har planerat mordet in i minsta detalj. Du har manipulerat uppgifterna, skapat motiv och underlättat genomförandet. Du skulle få straff i samma nivå som gärningsmannen. Eller, ja, du är den enda som kan åka dit faktiskt. De andra har ju diplomatisk immunitet. Vad händer nu? Frågade hon lugnt. Ska ni sätta dit mig efter att jag löst ärendet åt er? Ni klåpare hade inte haft en chans utan mig. Snyggt jobbat. Bosse lutade sig fram och borrade in sin blick i Nickis. Det som händer nu är ingenting. Det här har aldrig hänt. Vi har aldrig träffats. Och du har aldrig begått några brott. Du kan sova en vecka och sen gå tillbaka till jobbet om du vill. Du är väl sjukskriven om jag har fattat det hela rätt. Jag hade tänkt dra på semester, svarade Nicky förvirrat. Semester låter som en utmärkt idé. Vi kommer inte att stoppa dig. Du måste vara helt slut. Du har kört riktigt hårt. Han reste sig och la en hand på hennes axel. Vänta här. Det är någon som vill träffa dig. Sen är du fri att gå. Nicky gäspade stort och kände hur ögonen tårades. Hon visste inte hur många timmar hon suttit på den där stolen. 2, möjligen 3 timmar. Nicky antog att både spioner och terrorister suttit där före henne, men knappast en polis. Hon drack upp resten av vattnet och snurrade den tomma flaskan mellan händerna. Precis när hon signalerade till dem på andra sidan spegelglaset att hon ville ha mer vatten, öppnade dörren igen. Så, nu kom äntligen Sven, tänkte Nicky. Jag kan ta med den in, hörde hon en kvinnoröst säga ut i korridoren. Det var något bekant över rösten. Nicky tog emot den nya vattenflaskan och såg upp. Det tog någon sekund innan hjärnan uppfattade vem som stod där, leende. Hej Nicky, skönt att se att du är okej. Jag blev lite nervös där ett tag. Sofia, vad är... Nicky stirrade på sin adept med gapande mun. Förlåt, jag är skyldig dig en ursäkt. Sofia log försiktigt och inväntade att Nickys synapser skulle få kontakt igen. Sen sträckte hon fram handen. Sofia Laurell, säkerhetspolisen. Nicky glodde på den utsträckta handen. Sofia lät den sjunka och drog ut stolen mitt emot henne. Jag är ledsen. Jag måste ha varit en riktig pain in the ass emellanåt. Jag har inte haft något val som du förstår, sa hon och satte sig ner. Så du... Ja, jag har varit på Säpo i drygt 10 år och på kontraspionaget de senaste 5. Och tur är väl det, annars hade jag inte haft en chans att taka på dig. Sofia blinkade mot henne med ena ögat och fortsatte. Jag trodde att det var kört när du sjukskrev dig. Förlåt att jag var så påstridig förresten, men jag var tvungen att ha dig under uppsikt. Det gick inte att låta bli. Nicky blev mot sin vilja imponerad av Säpos arbetsmetoder. Ja, du var faktiskt rätt jobbig, sa hon när hon återfått talförmågan. Förlåt, upprepade Sofia och lutade sig fram över bordet. Hon kupade sina händer försiktigt över Nickys. När du försvann från jobbet var vi tvungna att hålla koll på dig från grannens fönster. Det var trixigt att utläsa din text på de där post-it-lapparna på väggen. Ja, särskilt när du drog för gardinerna. Och det där med besöksräknaren utanför din dörr var också smart. Det märks att du har varit med ett tag. Det var förlösande att lyssna på Sofia. Nicky skrattade högt. Herregud vad sjukt. Jag kan inte ta in allt det här. Vilka as ni är. Hon drog armen över sin svettiga panna. Jag har haft fullt sjå med att hålla koll på Ryan och hela jävla Iran. Och då missade jag er. Sofia ryckte på axlarna och log stort. Det kan hända den bästa. Sofia la ett svart läderfodral med silverkedja i Nickys hand. Hon vek upp det och tittade på det stora guldemblemet på ena sidan och på ID-kortet på den andra. Nicky Khan, polisinspektör, sektionen för avancerad brottsspaning. Hon slog igen sitt polislägg och reste sig upp och gick ut.